Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Principles of Macroeconomics 3 är en introduktionsbok i makroekonomi från OpenStax, avsedd för en termins grundkurs på högskole- och universitetsnivå. Den tredje upplagan behandlar hur ekonomin fungerar som helhet, snarare än hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Fokus ligger därför på produktion, inflation, arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, pengar, banker, statsbudgetar och internationell handel. Boken kombinerar grundläggande ekonomisk teori med tillämpningar och använder ett förhållandevis samtalsnära språk. Illustrationer och exempel från både verkliga och konstruerade situationer. Syftet är att ge läsaren verktyg att tolka ekonomiska händelser och politiska avvägningar, inte bara att lära sig definitioner. Den knyter också ekonomiska utvecklingar till samhällsfrågor som är relevanta för studenter. Detta är den officiella svartvita pocketutgåvan. Innehållet är detsamma som i OpenStax kostnadsfria digitala bok, medan tryckversionen främst passar den som vill läsa, anteckna och repetera på papper. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, BNP visar produktionens omfattning men inte hela samhällets välfärd. En grundläggande fråga i boken är hur man mäter storleken på en ekonomi. Bruttonationalprodukt, BNP, används för att värdera den samlade produktionen av varor och tjänster under en viss period. Måttet är centralt eftersom det gör det möjligt att följa konjunkturer, jämföra utveckling över tid och bedöma om ekonomin växer eller krymper. Boken förklarar varför real BNP ofta är mer användbar än nominell BNP när man vill studera faktisk produktionsförändring. Nominella belopp kan stiga enbart därför att priserna stiger, medan real BNP försöker skilja volymförändringar från inflation. BNP per person ger dessutom ett mer relevant underlag när länder med olika befolkningsstorlek jämförs. Samtidigt behandlas gränserna för måttet. Obetalt arbete i hemmet, miljöskador, fritid, fördelning av inkomster och kvaliteten i offentliga tjänster fångas inte fullt ut. En svensk läsare kan se samma begränsning när en stark BNP-utveckling ställs mot frågor om vård, boende, klimat eller regionala skillnader. Poängen är inte att avfärda BNP utan att använda det korrekt. Det är ett mått på marknadsproduktion, inte en komplett definition av människors livskvalitet. Den distinktionen gör ekonomiska rubriker och politiska löften lättare att granska. För det andra, inflation och arbetslöshet kräver tydliga mått och försiktiga tolkningar. Boken behandlar inflation och arbetslöshet som två nyckeltal som påverkar hushållens vardag och den ekonomiska politiken. Inflation innebär en varaktig ökning av den allmänna prisnivån, vilket minskar pengars köpkraft om inkomsterna inte följer med. Därför är det avgörande att skilja mellan att priset på en enskild vara stiger och att prisnivån i hela ekonomin stiger. Konsumentprisindex och andra prisindex används för att uppskatta utvecklingen, men även dessa mått bygger på urval och viktningar. Arbetslöshet är på samma sätt mer än antalet personer utan jobb. För att räknas som arbetslös behöver en person normalt vara utan arbete, kunna arbeta och aktivt söka arbete. Det betyder att personer som har slutat söka arbete inte alltid syns i arbetslöshetstalet. Texten gör också skillnad mellan friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet och arbetslöshet som uppstår vid svag efterfrågan i en lågkonjunktur. Skillnaderna har praktisk betydelse. Matchningsproblem på arbetsmarknaden löses inte nödvändigtvis med samma åtgärder som ett brett efterfrågefall. I Sverige blir detta relevant när man tolkar SCB:s statistik och Riksbankens inflationsmål. Boken lär inte ut att ett enda tal ger hela sanningen, utan att statistiken måste förstås tillsammans med sina definitioner, orsaker och begränsningar. För det tredje, långsiktig tillväxt beror på produktivitet, kapital och institutioner. Ett återkommande tema är skillnaden mellan kortsiktiga svängningar och långsiktig ekonomisk tillväxt. På lång sikt avgörs levnadsstandarden i hög grad av hur mycket ekonomin kan producera per person. Boken kopplar denna förmåga till produktivitet, alltså hur effektivt arbete, kapital och naturresurser används. Investeringar i maskiner, byggnader och infrastruktur kan höja produktionen, men effekten beror också på utbildning, teknisk kunskap och hur väl organisationer fungerar. Humankapital, exempelvis kunskaper och färdigheter hos arbetskraften, blir därför en central del av analysen. Teknisk utveckling gör att samma resurser kan användas på nya och mer produktiva sätt, men den kommer inte automatiskt alla till del. Regler, äganderätt, fungerande rättssystem och stabila offentliga institutioner påverkar om människor och företag vågar spara, investera och utveckla verksamheter. Detta perspektiv hjälper läsaren att förstå varför hög tillväxt inte bara kan beslutas fram genom högre konsumtion ett enskilt år. Sveriges historiska utveckling från jordbrukssamhälle till industrination och kunskapsintensiv ekonomi kan delvis belysas genom sådana mekanismer, utbildning, investeringar och institutionell stabilitet. Samtidigt lämnar boken utrymme för att diskutera avvägningar. Tillväxt kan skapa större materiella möjligheter, men väcker också frågor om miljöpåverkan, fördelning och vilka offentliga investeringar som prioriteras. För det fjärde, pengar. Banker och centralbanker påverkar räntor och total efterfrågan. Boken förklarar det monetära systemet som en länk mellan hushållens sparande, företagens finansiering och stabiliteten i hela ekonomin. Pengar fungerar som betalningsmedel, värdemätare och sätt att spara köpkraft. Bankerna spelar en särskild roll genom att ta emot insättningar och ge lån, vilket för sammansparare och låntagare, men kreditgivning innebär också risker. Om banker eller låntagare får problem kan det påverka investeringar, konsumtion och förtroende långt utanför den enskilda affären. Därför behandlas finanssystemets funktion och centralbankens roll. Penningpolitik påverkar främst ekonomin genom räntor och finansiella villkor. Lägre räntor kan göra lån billigare och stimulera konsumtion och investeringar, medan högre räntor kan dämpa efterfrågan när inflationen är för hög. Effekterna är dock inte omedelbara eller säkra. Hushållens skulder, företagens framtidstro, internationella förhållanden och bankernas vilja att låna ut spelar också roll. För svenska läsare ger detta en användbar ram för att förstå Riksbankens räntebeslut och varför bolåneräntor ofta diskuteras tillsammans med inflation. Bokens styrka ligger i att den visar kedjan mellan ett policybeslut och dess möjliga följder, snarare än att framställa räntan som en enkel knapp som styr ekonomin exakt. Slutligen, finanspolitik och handel visar att nationella beslut får internationella följder. I sina avsnitt om offentlig ekonomi och den globala ekonomin visar boken att makroekonomiska beslut sker i ett nätverk av samband. Finanspolitik handlar om statens utgifter, skatter och budgetunderskott. När det privata näringslivet och hushållen minskar sin efterfrågan kan ökade offentliga utgifter eller skattesänkningar bidra till att stabilisera produktion och sysselsättning. Men boken betonar att konsekvenserna beror på konjunkturläge, finansieringsräntor och hur hushåll och företag reagerar. Ett underskott är därför varken automatiskt ansvarsfullt eller automatiskt skadligt. Bedömningen måste kopplas till syfte och ekonomiskt läge. Den internationella delen behandlar handel, kapitalflöden, växelkurser och betalningsbalans. Handel kan ge konsumenter fler val och låta länder specialisera sig, men vinsterna kan vara ojämnt fördelade mellan branscher, regioner och arbetstagare. Växelkurser påverkar dessutom priser på import och konkurrenskraft för export. För en liten, handelsberoende ekonomi som Sverige är detta särskilt påtagligt. Förändringar i omvärldens efterfrågan, energipriser eller kronkursen kan snabbt få inhemska effekter. Boken erbjuder därmed ett sätt att förstå varför frågor om statsbudget, export och internationella kriser inte kan analyseras var för sig. De formar tillsammans den samlade efterfrågan, sysselsättningen och prisutvecklingen, sammanfattningsvis. Principles of Macroeconomics 3 passar främst studenter på en första kurs i makroekonomi, men också läsare som vill kunna följa ekonominyheter med större precision. Den är särskilt användbar för den som behöver skilja mellan vardagliga ekonomiska påståenden och de begrepp som faktiskt används för att mäta och analysera ekonomin. Efter läsningen finns en bättre grund för att förstå vad BNP kan och inte kan säga, varför inflation kan uppstå, hur arbetslöshet definieras, samt hur räntor, statsbudgetar och internationell handel hänger samman. Boken ger inte färdiga politiska svar på alla dessa frågor. Istället visar den vilka mekanismer, avvägningar och osäkerheter som behöver vägas in innan slutsatser dras. Det är en viktig styrka i en introduktionsbok, eftersom ekonomiska debatter ofta förenklar samband som i verkligheten går via flera led. Jämfört med många traditionella läroböcker utmärker sig OpenStax genom sin tillgängliga framställning, sina illustrationer och sin kombination av teori med samhälleliga tillämpningar. Att den digitala versionen är fritt tillgänglig gör dessutom materialet ovanligt lätt att nå. Den tryckta svartvita utgåvan fyller ett praktiskt behov för läsare som föredrar att markera, anteckna och läsa utan skärm. För den som söker avancerad makroekonomisk forskning är boken bara en början. Som grundläggande, bred och pedagogiskt strukturerad introduktion erbjuder den däremot en stabil karta över de frågor som formar modern ekonomisk politik och offentlig debatt. Om du vill stödja OpenStax, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!